Podplay. De får fram livbåten. De får med sig några navigationsinstrument. Och så får de med sig två burkar inlagda majrovor. Det är typ en halv kilo per burk. Det är det. Alltså, på 5 minuter har minionet sjunkit.
Alltså panik.
Japp. De sitter i en båt som är, alltså det är typ en roddbåt. Den är typ 4 meter lång, inte särskilt robust, gjord av 6 millimeter tjocka plankor. Och det är då brutal sjö.
Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med Karin Londré och Anna Sandell.
Verkligen, era trofasta trotjänare i true crime-genren.
True crime, exakt.
Det var den nya tagline.
Det är vi. Det är vi allihopa. Så stark, not. Hur är läget, Karin?
Vi kan jobba på den senare. Men det är bra med mig, tack. Man kämpar ju på.
Man gör ju det. Vad kämpar du med i veckan?
Nej, men det är väl mycket självkänsla.
Ja, kämpa, gumman.
Det är verkligen... Man börjar ju bli vuxen nu, va?
Ja, man blir det.
Nu är det dags.
Det är tufft, men du har det bra ändå. För du är ju utomlands och har det jättehärligt.
Ja, gud ja. Nej, jag är ju i Paris, så jag har ju det toppen.
Ja, du ska faktiskt inte klaga.
Nej, absolut inte. Nej, men jag befinner mig i Paris och det är ju alltså chockartat varje gång man kommer hit hur otroligt underbart det är faktiskt.
Det är verkligen det. Världens mysigaste...
Ja, men det som är med den här stan är ju att det är så himla nice på så himla genomgående. Förstår du vad jag menar? Ganska många ställen
är det
ju så här... Alltså är det ju så här, man måste gå till ett bra ställe för att det ska vara bra. Det måste man typ inte här. Man kan gå till typ vilket, alltså lägsta nivån skulle jag säga är otroligt hög.
Jag håller verkligen med.
Det finns ju också den här grejen du vet som japanska turister upplever när de kommer hit, så blir de så himla besvikna på Paris. Alltså det finns ett sånt Paris syndrome eller någonting heter det. Har du hört om det?
Jag vet inte.
Alltså det är liksom en grej.
Okej. Okay.
Folk kommer, precis, Japanese tourist Paris syndrome. Okej, Paris syndrome då enligt Wikipedia is a sense of extreme disappointment exhibited by some individuals when visiting Paris who feel that the city was not what they had expected. The condition is commonly viewed as a severe form of culture shock.
Okay,
men det jag tycker är konstigt med det är att så här, jag tycker att Paris är, alltså det är intressant med Paris att det är exakt så som det är typ, när man tänker på Paris så tänker man på ett visst sätt och så är det exakt
med.
Så jag förstår att
jag inte med. Vet du vad jag tror att det där är?
Ah,
jag tror att det där är för att man typ tänker att man ska få så här, se Eiffeltornet själv.
Ja, just det.
Alltså du vet det finns någon så här gunga typ på Bali.
Ja, just.
Som alla lägger upp så här bilder från. Och så bakom så står det 2000 pers som väntar på sin tur att fotas i gungan.
Yep.
Alltså det måste ju vara någon så här känsla av att man bara är så här, okej, varför är det så mycket folk på den här typ på Versailles? Så här, varför får jag inte bara vandra runt själv i slottsparken och typ så här låtsas att jag är... Man kanske inte vill låtsas att man är Marie Antoinette. Jag vet inte.
Ja och nej.
Men tror du inte... Jag tänker att det måste vara grejen. Att man blir så här... Varför är alla andra på den här platsen som jag också är på?
Just det. Ja, men det stämmer säkert. För att en annan sån grej som man tänker är ju typ att när man väl ser någonting i verkligheten så var det till exempel inte så stort som man tänkte att det skulle vara.
Nej.
Men Eiffeltornet är ju verkligen exakt så stort som man tänker att det ska vara. Jättestort.
Absolut.
Så när jag var och såg lutande tornet i Pisa, inte för att jag har en svinstark relation till det från början, men det var jag ändå verkligen, man bara,
det var
vilket
rött torn. Ganska besviken
torn.
På.
Ja, verkligen.
Jag håller med.
Och det är inte bara liksom rötet att det lutar, för det har ju till.
Men det är precis, det är ju lite själva grejen. Men jag kan typ känna den där känslan ganska ofta när jag är på olika ställen, för att man typ så här, för att man liksom har ju ändå lagt liksom du vet, tid, pengar på att man ska åka någonstans. Och så är det typ att man är lite så här, ja, du vet, att man har försökt göra, alltså, jag kan typ...
Nej, men jag förstår, jag håller med dig. Alltså, du, det är svårt för en plats att leva upp till ens förväntningar i allmänhet, alltså, ju.
Det är ju så.
Men Paris tycker jag verkligen, alltså som sagt, det ser ut exakt som på film, överallt typ.
Ja, men jag håller verkligen med.
Ja, men
jag är sjuk.
Ja, inte de japanska turisterna uppe i Malien. De är glada att de inte är här och blir besvikna.
De är glada, ja.
Hur mår du? Vad gör du?
Jag mår bra, och alltså, det finns potential till vårens första dag under den här helgen när du är borta. Förutom att det är då snö och is överallt. Men det har varit en underbar väderhelg. Ah,
okej. Okay. Jag hörde bara att det var igår fest, så... typ.
Ja, alltså jag har inte upplevt det. Men igår så var jag ute hos en kompis som har flyttat till hus.
Mm.
Och vi liksom stod i trädgården, du vet... Hundarna sprang, barnen lekte och vi stod, du vet, länge utomhus.
Det stod en sån suburban bliss.
Alltså verkligen. Uh-huh. Och jag hade glömt solglasögon. Och det fick jag ju äta upp. För att jäklar vad soligt det var.
Och det äter man ju ändå gärna upp. Alltså om man ska äta någonting.
Då är det man äter, absolut. nej, men så det var en himla härlig känsla. För det var verkligen, och idag är det också underbart väder.
Men okej, så kommer vi så få att, en vårens första påskdag? Eller du förstår?
Jag tror jag kommer hålla på the final. För att det är fortfarande för mycket snö för att ens kunna kalla det för... Alltså, jag tycker att gruset ska vara borta från gatorna, egentligen. Ja. Men vi närmar oss med stormsteg.
Ja, vad bra, vad glad jag blir.
Så det är
och det känns inte som att det är typ gemene persons åsikt just nu. Att vi närmar oss med stormsteg. Steg. Men du är ju min främsta meteorolog som jag litar på.
Och jag är väl typ din största skeptiker som vän, eller?
Att du är min största skeptiker till liksom livet i allmänhet eller till mig som person.
Inte mot, jag är inte, nej. Du förstod vad jag menade, eller hur?
Det du menar är att du är liksom, jag ska
en stor skeptiker.
Säga så här, du har liksom en försiktig inställning.
Jag har glaset i halvfullt inställning till det mesta, så kan man väl säga.
Halvtomt ändå, va?
Jag menar det. Men tack för att du gjorde det så tydligt. Nu, om du inte har några tips tycker jag vi ska sätta igång och spela in vår podd.
Jag håller verkligen, verkligen med.
Eller spela in, det gör vi redan, hoppas jag.
Fast det är kul tråkigt om vi inte gör. Anna?
Ja?
Nu sätter jag igång.
Kör hårt.
I always do. 1883.
Oh, no.
1883 köpte den australiensiska advokaten Jack Want en ny båt. Båten som hette Mignonette och hade byggts 1843 var en 16 meter lång segelbåt byggd för fritidssegling med liksom långa resor, men liksom inte på öppet hav. Den var byggd för att segla på fritiden men kunna segla ganska långt i den, typ så. Men trots då att den inte var byggd för att segla öppna hav, så bestämde Jack att när Mignonette skulle fraktas från England, där han köpte den, till Australien, där han bodde, så skulle den inte resa liksom på ett annat, alltså på typ ett fraktfartyg, utan den skulle seglas över havet för egen maskin.
Okay.
Det var inte helt lätt för Jack att hitta en besättning som ville ta sig an den här uppgiften, men till slut hittade han sin kapten, Tom Dudley, född 1853 och liksom så här erfaren kapten. Jag har skrivit här att han hade ett starkt kapten-CV, jag vet inte riktigt om det var så. Det funkar på det sättet. Han lyckades i sin tur hitta ytterligare tre besättningsmän. Edwin Stevens, född 1847, och Edmund Brooks, 1846. Och de var liksom så sjömän. Alltså, vad heter det? Deckies heter det när de är i below deck. Alltså, de är liksom så. Och 17-åriga Richard Parker. Han hade liksom så här... han kom från en familj som var sjömän, men han var själv väldigt oerfaren då eftersom han var så ung. Så han blir någon slags skeppspojke, men med mål att bli lärling typ. Mm-hmm. Den 19 maj 1884 la Mignonette ut från Southampton i England och påbörjade sin 24 000 kilometer långa resa till Sydney i Australien. Till en början gick allt bra. De seglade ner till portugiska Madeira innan de rörde sig mot den liksom afrikanska kontinenten i början av juli. De korsade ekvatorn nästan liksom mitt emellan Sydamerika och Afrika.
Är det här pre Suezkanalen? Måste det vara.
Ska vi kolla?
För det är väl just precis det. Det måste
varför
ju
man slipper segla runt.
Jag vet inte ens varför jag sa det där, för att exakt.
Det började, Suezkanalen började ju byggas 1859.
Okej.
Okay. Vad fanns? Ja, du. Jag vet inte varför de inte tog den.
Men hur ska vi veta det? Det vet vi inte. Men det
gjorde
bara,
de i alla fall inte.
Precis, nej, för det var väl precis det som var så himla fantastiskt med den. Och är väl än idag att man slipper åka runt hela den kontinenten.
Det är som att du tipsar om i efterhand av Suezkanalen.
Have you ever heard of... Excuse me, have you ever roligt. Heard of Suezkanalen?
Did you think about... men vi vill veta när
förlåt.
Öppnades.
Det var, och det nej. Var som en sån skitkonstigt skit.
Den inläggdes ju 1869. Så man kan ju tycka att de fan borde ha tagit den. Mm. Men man kanske typ inte fick segla den. Ja, det kan ha varit dyrt. Man kanske typ inte fick det med sin... Alltså det här var ju liksom inget fraktfartyg liksom. Så man kanske inte heller fick... Nej. Man kanske inte får segla Suezkanalen hur som helst.
Nej, det kanske man inte får nöja segla. Nej, det, liksom, det kan finnas massa anledningar.
Som du kan mycket om.
Som jag ju kan, som är lite mitt expertis. Det är därför jag frågade, för kanaler är ju lite liksom familjens expertis. Va?
Exakt. Ja. Det var, jag gillade verkligen den invändningen. Och nej, jag har ingen aning varför de inte tog Suezkanalen.
De ville runda Goda Hoppsudden.
Ja, och vi kommer komma till Goda Hoppsudden alldeles
okay,
strax.
Sorry.
Förlåt. De, alltså, så här, om du tänker dig, när de korsar ekvatorn så är de liksom mitt emellan Europa och Afrika typ. Yeah. Och de håller sig först till... traditionella fraktvägar mellan Europa, Afrika, Asien sådär, förutom då Suezkanalen. Men ett par dagar in i juli så behöver de byta kurs något på grund av kraftiga vindar och kraftig sjö. Så de reser liksom längre västerut än vad som var vanligt. Och när man tittar på typ var de är, alltså det är sån ångest. Det är sån jävla djup panik att de är i en så här, 16 meter, det är en stor segelbåt liksom, men det är ju verkligen en segelbåt, och det finns ju ingenting där, alltså jag får såna, vad är liksom motsatsen till klaustrofobi?
Nej, jag vet, det är agrofobi, torgskräck.
Ja, eller jag vet inte, ska det inte vara folk där när man har torgskräck?
Jag vet inte.
Jag vet inte heller. Men det är liksom verkligen...
Men jag precis vad jag menar, det är för mycket öppna ytor.
Ja, det är verkligen för mycket öppna ytor.
Ge mig en ö med en ensam pall i alla fall.
Den ser fin ut. Jag bara skojar.
Ja, den ser väldigt fin ut. Det var bara en sjuka som talade där.
Verkligen, verkligen. Bara för att jag inte har en enda öppen yta hemma hos mig. Okej, okay, hur som helst. De är där då. Och den här Goda Hoppsudden som ju du nämnde mycket, du är väldigt erfaren på sjöfart.
Uppenbarligen.
Ja, verkligen. Och den ligger ju strax utanför liksom Kapstaden, alltså så sydvästligt man kan komma på den afrikanska kontinenten. Och det är ju just den udden man rundar av för, liksom rundar för att svänga av mot Australien så där, och Asien. Det är ju någonting med att den heter Goda Hoppsudden, tycker jag. Alltså jag tycker att det är ett, jag, typ första gången jag hörde
det. För att man
får hopp.
Inte det för man att man först, ja, men för att man typ ser land för första gången på jättelänge. Är det inte någonting sånt?
Ja, alltså jag tycker det är så... Det är som första gången man hörde var Forget me gay.
Åh gud, det var min favoritblomma.
Ja, min med. Det var så vackert namn.
Ja, det var så fint.
Och då känner jag att Goda Hoppsudden är min favoritudde.
Ja, absolut. Jag är helt enig.
Bra, okej. Okay. Hur som helst. Men de kommer aldrig se Goda Hoppsudden. För drygt 250 mil nordväst om Goda Hoppsudden så händer något med Mignonette. Det är den 5 juli och det är kraftiga vindar liksom. Men kapten Dudley är inte särskilt orolig. Han han gör någon båtgrej som man gör innan man ska liksom lägga sig och vila för natten. Så han verkar liksom ändå vara så här, det här kommer, det stormar lite, men det är lugnt. Så han liksom beordrar besättningen att vila över natten. Och sen skickar han ner skeppspojken Richard Parker i kabinen för att fixa te. Men så plötsligt slår en våg över liksom relingen. Och kaptenen inser typ direkt att så här, den här båten kommer gå under. Liksom. De får fram livbåten, de får med sig några navigationsinstrument och så får de med sig 2 burkar inlagda majrovor. Det är typ en halv kilo per burk. Det är det. Alltså, på 5 minuter har minionett sjunkit. De befinner sig mitt i södra Atlanten.
Alltså panik.
Japp, de sitter i en båt som är, alltså det är typ en roddbåt. Den är typ 4 meter lång. Inte särskilt robust, gjord av 6 mm tjocka plankor och har liksom inget skydd då. Så. Och som sagt, de är mitt ute i Atlanten, mitt emellan Afrika och Sydamerika. De är inte längre då heller på en vanlig rutt för just fraktfartyg. Nej. För att de har varit tvungna att liksom svänga av från den. Och det är då brutal sjö. Det vet jag inte om det är ett korrekt uttryck. Men
jo, låter bra.
Brutal. 3 saker som händer första kvällen de är i båten. Kapten Dudley bygger ett improviserat ankare som stabiliserar båten något liksom. Männen får ihop ett segel av sina kläder och sen tvingas de slå en haj med båtens åror för att den inte ska attackera dem.
Alltså,
Night 1. De har som sagt då med sig navigationsinstrument och bestämmer sig för att deras bästa alternativ är att segla mot Brasilien. Så de tar sikte på så här, ungefär Rio de Janeiro och så börjar de segla dit. Tredje
men alltså
dag,
är de verkligen mitt i? För det låter ju helt galet.
De är
alltså,
verkligen
sjukt.
Mitt i. Det är verkligen fruktansvärt. Tredje dagen öppnar de rovorna och delar sinsemellan. Det liksom gäller, räcker några dagar. Men fjärde dagen så får de också tag på en havssköldpadda.
Mm-hmm.
Den har strax över 1 kilo kött på sig. De äter köttet och trigger varning då. För att det är så äckligt. Alltså de har inget vatten med sig. Så de dricker ju blodet liksom.
Det är så äckligt. Panik. Det är så
äckligt. De lyckas samla lite regnvatten och dricka det. Men det är liksom det enda sötvattnet de har. Maten är slut och de tvingas börja dricka sitt eget urin. Vilket man väl bara kan göra under liksom, några enstaka gånger.
Men är det inte också typ så fort det lämnar blåsan typ?
Man måste verkligen dricka ur någon annans urin.
Jag vet inte. Ingen vet expert inte på ämnet. Men,
nej. Ja, men de gör det i alla fall. Och jag tror att det funkar ett litet tag. Typ. Men man kan inte göra runt hur många gånger som helst i kroppen, om du fattar.
Nej.
Gud, det är ingen evighetsmaskin, om man säger så.
Nej.
Och de rör sig typ 2, kanske 2,5 kilometer i timmen. De har inte sett ett enda segel eller något tecken, annat tecken på mänskligt liv på hela tiden. De blir förstås bara mer och mer desperata. Dag 16.
Det här alltså typ är 16.
Mm. Alltså jag vet. Det är verkligen fruktansvärt.
Det är helt sjukt att de ens överlever så länge.
Ja, jag vet. Men de har ju liksom de här små grejerna som typ, du vet, de får det här
det håller blodet igång
på köttet och de har lite rovor och de, alltså så. Men typ, det här är typ den 20-21 juli någonting. Då blir Richard Parker, alltså den här 17-åringen, sjuk. För han har inte kunnat hålla sig och har druckit av havsvattnet. Oh, och det gör ju honom sjuk. Vilket så här, jag kan verkligen typ förstå det. Att man bara, man är så, alltså man kan ju inte förstå hur törstig man är. Och så är man omgiven av vatten. Och så tänker man så här, men jag tar bara lite.
Hur farligt kan det vara?
Exakt så. Man bara, jag är så jävla törstig. Det måste ju bara vara farligt. Alltså det måste ändå vara bättre att inte dricka någonting alls. Men han blir
alltså
ju då,
så skulle jag verkligen, så resonerar jag.
Ja, exakt. Nu, det, då hade du, även du varit sjuk.
Skönöd.
Så gör inte det, okej?
Okay? Nej, jag lovar.
Bra. Redan ett par dagar tidigare hade kapten Dudley tagit upp en fråga med besättningen som är, eller var lite så fucked up standard på sjön vid den här tiden. För det finns nämligen så kallade customs of the sea, det är liksom en annan sak än sjörätt. Sjörätt är ju lagen som gäller på internationellt vatten. Det här är mer liksom allmänt beaktade sedvänjor eller praxis för hur man gör. Liksom.
Okay.
Hur man som sjöman hanterar vissa extrema situationer som man kan möta på de sju haven. Och en sådan rör då kannibalism bland skeppsbrutna. Det anses nämligen vara fullt accepterat med just att äta upp besättningsmedlemmar om man har dragit lott om vem som ska sätta livet till.
Men gud.
Så det är liksom en grej som man gör. Man liksom så här, man drar lott och sen så den som, ja, den där det som äter man av helt enkelt. Och det är väl någon slags tanke om att så här, du vet, man offrar de få för att de många ska överleva typ. Och det finns flera sådana fall där, som ligger ganska mycket i närtid men även tidigare, där det här liksom har använts då. Och det är då detta som Dudley har föreslagit till Stevens och Brooks, alltså de två äldre besättningsmännen. Men då har Brooks varit emot. Han bara, jag vill inte döda någon och jag vill inte att någon ska döda mig. Typ. Men nu är ju Richard Parker ändå sjuk och är nog vad man tror på väg att dö ändå. Alltså han är verkligen riktigt illa däran. Och det finns ingen hjälp i sikte. Och nu tar Dudley och Stevens upp att de kanske skulle ta och snabba på Parkers lidande. De lyfter också fram att eftersom de har familjer att ta hand om så borde de liksom överleva. Och den här unga mannen eller unga killen då dö.
Mm.
De menar att det är bättre att döda honom än att låta honom dö. Eftersom, det här är också fruktansvärt triggervarning. De menar att om han dör av sig själv så kommer blodet börja koagulera och då kan de inte dricka blodet. Brooks är fortsatt emot det här, men kvällen den 23 eller 24 juli, det är lite oklart, så är Parker mer eller mindre medvetslös och de här männen då diskuterar igen. Och Brooks är så här, jag vet inte typ, men de bestämmer att de ska avgöra på morgonen. Om de ser ett skepp i gryningen ska de inte döda Richard Parker. Men gryningen kommer och ingen räddning finns på horisonten. Så kapten Tom Dudley plockar fram sin pennkniv, går till Parker där han ligger i fören och vilar. Han säger en bön och sen säger han till pojken, Richard, your time has come. Han bara, what me sir? Säger han, du vet, mumlar han. Han är typ helt liksom, out of it. Och då svarar Dudley, yes my boy. Och sen sätter han en kniv i Richard Parkers halspulsåder.
Gud vad hemskt.
Så de äter liksom köttet och typ dricker av hans blod och de säger själva typ att de aldrig kan så här glömma bilderna, alltså av sitt eget beteende. Att de var liksom som vilda djur, som vargar som typ kastade sig över sin tidigare kollega och att det liksom är så här, det är för alltid imprinted in them typ. Den 29 juli, man tror att det är typ så 5-6 dagar efter Richard dödats, så ser de till slut segel och räddas av det tyska fraktfartyget Montezuma. I livbåten ser den besättningen rester av ben, kött och blod och snart berättar Minionets besättning vitt och brett om vad som har hänt. För de har ju, tycker de, hållit sig till custom of the sea. Alltså, det är liksom inga problem för dem att berätta att de har dödat Richard Parker för att det finns en liksom, det var nödvändigt och det är så här, det måste vara till havs typ. Och när Montezuma lämnar av besättningen och livbåten i Falmouth i Cornwall den 6 september så berättar de också för tulltjänstmännen där, alltså de som tar deras statement om den här förlisningen, så berättar de också vad de har gjort. Det är liksom inga konstigheter, tror de. Utan de, så de blir nog väldigt förvånade när de grips misstänkta för mord och sen häktas misstänkta för mord. Och det är liksom, okay. Alla är typ förvånade av det här. Alltså, allmänheten står ganska mycket på deras sida.
Mm.
Och Richard Parkers bror, som du minns, han kommer från en sjömans släkt, typ skakar hand med de här tre männen i rättssalen. Alltså, det liksom är... Folk verkar verkligen inte tycka att det är så fruktansvärt. Nej. Som... Eller, det är ju typ ett jättesvårt moraliskt dilemma. Det är ju klassisk så här moral etikfråga. Ja. Ska man offra en för men att alltså, många ska överleva typ?
Mm. Säg vad du tycker. Kommer ditt svar. Nej, men det känns för hemskt även om han var döende. Jag tycker liksom just det akten att döda någon för det är för jag vet inte, jag har väldigt svårt för det.
Det är ju just det här att välja att döda någon för att man själv ska överleva.
Exakt. För det är ju... Jag tror att jag fortsätter min gamla Misery Loves Company. Jag tror att det är bättre att man håller ihop.
Ja, och inte alltså det finns ju typ också den här... den här lottdragningen känns ju, adderar ju någon slags lite mer, jag ska inte säga att det är okej, men du vet, det gör ju i alla fall att man inte är så här, nu väljer jag att den här 17-åringen ska dö för
nej,
att jag ska leva.
Nej, det var ingen pakt typ.
Nej, exakt, men, det var verkligen ingen pakt.
Men det är någonting ändå som är skillnad från det där planet som kraschade i Anderna. Där de åt av personer som har dött redan.
Och så är det ganska, det verkar som att det också är typ, alltså i många andra fall så är det just också då att så här, folk har dött och sen så har man ätit av dem, men man kanske också har dödat någon. Alltså lite så. Men det de menar är ju att han var på väg att dö.
Att ändå, han hade men dött. Då tycker alltså, jag kanske att man hade kunnat vänta då.
Ja, men då hade man inte kunnat dricka hans blod, Anna. You gotta think about the blood.
Jag känner mig väldigt skeptisk till agerandet. Sen så vet man ju inte hur folk resonerar efter typ 4 veckor i sjönöd.
Nej.
Alltså jag har typ en släkting som överlevde crazy things.
Ja, absolut, verkligen. Men jag har en släkting som överlevde skitlänge i en livbåt.
Är det sant?
Så varför vet jag inte mer om den historien? Jag tror verkligen att jag har en släkting som verkligen var så
verkligen.
2 veckor i livbåt. Men jag är ju också lite från sjömans familj. Min morfar var ju sjöman.
Du tror, det här måste du återkomma till. Jag kommer inte tro på det.
Okej, vet du vad? Nästa vecka ska jag rapportera tillbaka till dig.
Ja, gärna.
Okej, hur som helst. Det har liksom hänt någonting i England i synen på det här vid den här tiden. Myndigheterna vill typ inte längre acceptera mord av så kallat necessity, alltså nödvändighet, vilket det här ändå har typ fallit under innan så här. Om man säger ju så här, om situationen hade varit annan så hade vi aldrig begått det här mordet, men det fanns en nödvändighet, som sagt, det är lite så etik och moraligt och så. Men det vill man då inte längre acceptera. Och det här är ju någon slags förlängning av försvaret, om du fattar. Yeah. Vilket som ju finns fortfarande än idag. Och vid den här tiden så fanns liksom en utökning av det som just kallades då för necessity. Som man nu ville ta bort typ. Man ville liksom inte att man skulle kunna göra så här. Och det fanns ju också ett problem för de åtalade, för de hade då inte dragit lott om vem som skulle dö. Så att det var ju inte riktigt enligt traditionen heller.
Nej.
Men det fanns också ett problem för åklagarna, för de enda vittnena som fanns var ju de åtalade, vilket ju är ett liksom ganska svagt case. Men det löser man genom att Edmund Brooks blir just vittne istället för åtalad. Han är ju den som, och det säger alla, som har varit mest tveksam. Han har sagt nej länge. Han har ju absolut ätit av kroppen, men han har liksom ändå han har inte utfört mordet och han har inte drivit på. Så man väljer att använda honom som vittne istället, så han blir liksom huvudvittne mot Dudley och Stevens. Den 3 november inleds rättegången som leds av domaren Baron Huddleston, och när jag säger leds så menar jag verkligen leds. Alltså han bestämmer typ vad som kommer ske i den här rättegången. Han vill uppenbarligen få en sån prejudicerande dom och vara den som är typ med och driver på den här förändringen. Han bestämmer att juryn, jag vet inte hur det går till, han bestämmer att juryn bara kan komma med 2 beslut. Antingen så ska de skyldiga dömas till mord, eller så ska de komma med ett så kallat special verdict. Och det var någonting som inte använts på nästan 100 år, men som innebar att juryn säger att vi kan inte avgöra om de åtalade är skyldiga eller inte, så därför lämnar vi över det ansvaret till rätten. Och det skulle då innebära att en samling domare bestämmer istället för juryn. Och Huddleston var då så sugen på att göra det på det här sättet att han skrev ett uttalande som juryn bara kunde signera. Liksom. Och det uttalandet avslutades med, så det var liksom en genomgång av hela händelseförloppet, så som ju var väl kartlagt, så som alla sa, men det avslutades med: "But whether upon the whole matter, the prisoners were and are guilty of murder, the jury are ignorant and referred to the court." Så att säga, vi kan inte bestämma det här. Ni måste göra det. Så det leder då till att ett gäng domare får bestämma huruvida de tilltalade ska straffas eller inte. Och delvis så känns det som att de kollar på det rent rättsligt, men också typ moraliskt. Och det är också så här, vad gäller, är det brittisk lag på brittisk båt med brittiska medborgare, men på internationellt vatten? Eller är det liksom sjörätt och custom of the sea, så som man alltid har gjort tidigare? Så som de uppenbarligen, de åtalade, trodde att de skulle göra även i det här fallet.
Yeah.
Domarna bestämmer att det inte fanns någon nödvändighet som gjorde att mord kunde accepteras. Och det här resulterar i en förändring i hur man ser på juridisk nödvändighet liksom över hela världen. Alltså typ, för att både typ Kanada och USA följer ganska mycket vad som bestäms i Storbritannien vid den här tiden. Så alltså det man kommer fram till då är att nödvändighet kan aldrig vara ett godkänt försvar för mord. Nej. Det finns ju andra typer av brott där det kan vara ett godkänt försvar. Ja, men typ jag hörde någon som sa så här, typ om någon har druckit och sen kör sin kompis när den är i livsfara till ett sjukhus.
Just det.
Så finns det en nödvändighet som är kanske då större än att den här personen har druckit tre öl och sen kört bil. Alltså till exempel så, typ.
Ja.
Men det kan aldrig vara så för mord, liksom. Och på grund av att det här är det fallet där man fastslår det och de liksom stora implikationerna det får globalt, så undervisas det här fallet liksom på typ juristprogram i hela världen. Och i USA så är det ett av de första kriminalfall man läser om när man börjar liksom, när man börjar läsa typ i kriminal, vad heter det? Criminal law, liksom. Ja, precis, kriminalrätt, så är det här typ ett av de första fallen som man läser om. För de åtalade innebar detta en läskig verklighet, för vid den här tiden fanns bara ett straff för mord, döden. Men efter att inrikesminister William Harcourt, som varit liksom delaktig i processen, diskuterat med drottning Victoria, fastställdes det att männen skulle få nåd. Så för mordet på Richard Parker dömdes Tom Dudley och Edwin Stevens till 6 månaders fängelse vardera. Det är oklart om de satt någon tid alls. Men däremot så har ju liksom de här 3 besättningsmännen var ju för alltid hemsökta av det de gjorde i södra Atlanten. Här har jag skrivit 1844. Ja, var det det?
Well, well.
Nej, 1884. Jag avslutade verkligen on a high note. Ja.
Annars hade du förklarat varför de inte tog Suezkanalen.
Okej.
Ja, men gud,
vill du höra mina starka källor för det här, eller?
Ja,
här
gärna.
Har jag verkligen gjort mig smartare än vad jag är. Jag har läst In Warm Blood, Some Historical and Procedural Aspects of Regina. Jag vet inte vad Regina är, men det är R versus Dudley and Stevens från University of Chicago's Law School. Jag har läst Life by Boat Case, Is Murder Allowed by Necessity, publicerad på advokatbyrån Canestrinis hemsida.
Oj.
Sen har jag läst en text publicerad på Harvard Law Schools hemsida för kursmaterial. Och sen har jag också läst ett helt gäng Wikipedia-artiklar. Där känner jag att jag bottnar lite mer. Men framförallt då artikeln om fallet R, eller The Queen versus Dudley and Stevens.
Wow. Tack, Karin.
Det var det. Ska jag prata med din kille om det här nästa gång vi ses?
Verkligen.
Kan jag, gå in på
jag skulle vilja prata lite med dig om sjörätt. Det kan ni ju göra av flera anledningar. För
vad är dina åsikter om customs of the sea?
Han skulle tro att du typ hade slagit i huvudet.
Så verkligen. Vilket jag ju har flera gånger om. Så att.
Det är verkligen du och... Det finns flera i din familj, om man säger så. Inte Sally. Okej, tack för det, Karin. Det var väldigt spännande och obehagligt, måste jag berätta. Måste jag säga.
Visst var det.
Vad händer?
Fan, det svänger idag alltså.
Okej. Verkligen.
Okej, nu är det din tur.
Slagit i huvudet. Nu är det min tur. Jag har lite nyare fall än du. Det är från förra året till och med.
Oj.
För den 29 april 2022 kom Vicky White till sitt jobb. Hon var 56 år gammal och arbetade som en av de mest liksom, seniora vakterna på fängelset i Lauderdale County i Alabama i USA. Hon hade arbetat där länge och hon hade verkligen koll på läget och var väldigt omtyckt och respekterad av sina kollegor. Du vet, om det var någonting man undrade så gick man till Vicky, och hon hade flera år blivit utnämnd till årets medarbetare och årets kollega. Men den här dagen då så skulle det liksom vara en av hennes sista, för att hon hade tidigare under 2022 börjat planera för sin pension, fastän hon ändå liksom var så pass ung som hon var. Hon ville väl kanske ta det mer lugnt eller du vet så. Hon var bara 56 år.
You and me
år
both, och då, Vicky.
Verkligen så. Men den 29 april då åkte hon in till jobbet som vanligt, och på dagens schema så stod det att hon skulle ta med sig en av de intagna till rätten för att något i den här mannens fall skulle prövas helt enkelt. Så hon går och hämtar honom och checkar ut honom helt enkelt för att sen köra honom till rätten. Hon säger till sina kollegor att hon kände sig också lite så här, inte, alltså hon kanske kände sig lite så här under the weather typ. Så hon säger att hon ska åka till läkaren för att göra en snabb koll av sig själv också, om hon har dragit på sig någonting när hon ändå är borta.
Mm.
Så hon hämtar den här mannen och tar honom då handfängslad till sin patrullbil, och sen så lämnar de helt enkelt fängelset. Mannen som hon hämtade upp var en person som satt då som intagen på den här anstalten, och han hette då Casey White, och trots då att de har samma efternamn så är det ingen, de är inte släkt på något vis. Han var 38 år gammal, han var så här väldigt, väldigt stor person, alltså vet, han är typ så över 2 meter, så jätte liksom en ordentlig kar helt enkelt.
Ja.
Han har jättemycket tatueringar, varav flera av dem är så här vit makt-tatueringar typ.
Ja.
Och han har lite olika domar mot sig. Bland annat så har han först så här avtjänat ett ganska kort straff för att han har åkt fast eller dömts för grov misshandel av sin egna bror. Och sen har han då dömts till 75 års fängelse för mordförsök, bland annat mordförsök och rån. Så det är det straffet han avtjänar liksom nu då, i den här berättelsen.
Ah.
Och det här straffet då, det här 75-åriga straffet, hade inletts på ett annat fängelse. Men under någon gång under 2020 så hade han erkänt ett mord, helt enkelt. Vilket ledde till då att han flyttades från den här anstalten där han hade liksom påbörjat sitt straff till den här anstalten i Lauderdale County där Vicky arbetade. Bara det att när han väl hade liksom förflyttats så hade han tagit tillbaka sitt erkännande och hävdade då, eller liksom han sa att han hade sagt det här och pekade på reason of insanity. Helt enkelt.
Ja.
Så att så jag tänker att det är någonting kring det som han ska upp till rätten med Vicky och testas för liksom. Men så de två åker iväg för att utföra de här två sakerna liksom, utan att liksom någon reagerar på att det egentligen då ska vara två vakter som ska transportera en intagen. Ja, hon åker själv med honom. Helt sjukt. Och framförallt när det är en intagen som liksom sitter inne på den graden av brott och, liksom
och har erkänt
som
fler.
Gör, tänker jag. Ja. Men så ingen reagerar på det, utan hon åker iväg. Och det går flera timmar, 6 timmar för att vara exakt, innan någon börjar misstänka att det är någonting som inte stämmer. För det första, så en dryg timma efter att Vicky och Casey har lämnat fängelset så hittas Vickys polisbil i ett köpcenter nära fängelset. Bilen är liksom tom, varken Vicky eller Casey är någonstans i närheten av bilen. Och jag då, som lekman, tycker att man kanske skulle ha tagit det som en röd flagg, men det verkar liksom ingen riktigt ha gjort, utan det dröjer då ytterligare 5 timmar innan man gör nästa upptäckt, eller vad man vill kalla det. För då, liksom 6 timmar efter att Vicky och Casey har lämnat anstalten, börjar hennes kollegor helt enkelt undra vad Vicky har tagit vägen.
6 timmar? ta det?
Ja. Det ska ju liksom inte ta så här lång tid. Så att det som också är märkligt då är att så här, hon har inte hört av sig. Hon svarar inte när man ringer eller smsar. Och de har liksom absolut ingen aning om var hon är. Så när det har gått 6 timmar från att de då har lämnat och ingen har hört från henne eller sett henne eller någonting, så märker de helt plötsligt också, vad fan, Casey White är ju också borta. Ingen har kommit tillbaka med honom efter att han har varit i rätten. Så det är inte alls bara att Vicky, liksom, det är inte bara att hon är borta och inte har tagit tillbaka honom till anstalten. Det är ingen som har tagit tillbaka den här intagna till anstalten som han skulle. Så att alla blir ju skitoroliga såklart liksom, och ganska alarmed. Den här har då Casey liksom tagit Vicky som gisslan och rymt från fängelset. Det är ju liksom det första man går till såklart. Vad har hänt? Så självklart så inleds då sökandet efter både Vicky och Casey. Och som jag nämnde så hittade ju man Vickys polisbil övergiven på en parkering i närheten av fängelset i ett köpcenter. Mm. Men det går liksom inte super att hitta några leads på var de har tagit vägen. Och det är typ för att polisen så här tabbar sig lite. För att efter att polisbilen har övergivits, eller man ska säga, så har de, det ska sedan visa sig att de har bytt till en annan bil.
Okej.
Och den här bilen har då pajat efter bara 2 timmars körning norrut från Lauderdale County. Så den bilen som de har bytt till har alltså lämnats vid vägkanten, och där har de då liksom lyckats hitta någon ny bil, och då är de mitt i Tennessee. Så den här första bilen som de som liksom har använts efter de har övergivit polisbilen har hittats såklart, för den står liksom bara övergiven längs en väg, och boxerats bort. Men det dröjer en hel vecka innan de förstår att den här bortboxerade bilen har använts av Casey och Vicky. Och du vet, en vecka efter att de har försvunnit så kan de ju ha kommit vart som helst. Eller de kan ha kommit hur långt som helst och ingen vet var de är. Och du vet, ja, man har ju förlorat så mycket tid helt enkelt. Och sen är det en till grej som polisen slarvar med, eller vad man vill kalla det för. För det är en man som äger en biltvätt. Han ringer in till polisen för att berätta att han har hittat en pickup helt övergiven på sin liksom på sin biltvätt. Han har reagerat då på att den här bilen, den här pickupen, har registreringsskyltar som är då reggade i Tennessee. Och den här biltvätten låg i Evansville som ligger i Indiana. Givet då att bilen är registrerad i Tennessee och det här är i Indiana och att den då är helt övergiven, får då den här biltvättsägaren att vara så här, den är nog stulen. Mm. Så han ringer in det helt enkelt för att rapportera det. Men polisen som han kontaktade sa så här, men vi kan inte göra någonting för vi ser typ inte att det här, det har inte kommit in någon stöldrapport. Eller vad man ska kalla det för. Så heter det inte. Men polisanmälan heter det. Så vi kan inte göra någonting helt enkelt med det. Så den här mannen då, som äger biltvätten, han bestämmer sig för att boxera bort bilen på eget bevåg eftersom han då inte får någon hjälp av polisen. Men jag antar att han typ inte riktigt kan släppa tanken på vad som har hänt med bilen. För han bestämmer sig då för att gå igenom övervakningsmaterialet som han har från biltvätten, från den här tiden som liksom runt bilen har dykt upp hos honom helt enkelt.
Han gör sin egna lilla utredning.
Ja, man älskar ju det.
Ja.
Alltså, man blir så himla glad när folk tar saker i egna händer. Om det är rätt saker, jag vill säga.
Verkligen. Det är verkligen inte en universell sanning. Man älskar när folk tar saker i egna händer.
Och jag typ hatar ju det för oftast, för att jag tycker att folk är fel saker.
Du älskar de soldiers of Odin. Du älskar ett gott medborgargarde.
Glöm vad jag sa.
Men man älskar den här personen.
Ja, man älskar folk som är egna detektiver utan att skada någon.
Och inte heller kommer iväg för någon annans utredning.
Absolut, absolut.
Det finns man.
Okej. Ja, precis.
Det är så smal kategori.
Det var väldigt nischat. Okej, jag ska vara tyst lite mer, tror jag. Plus jag ska fortsätta berätta vad som hände.
I alla fall, i övervakningsfilmerna så hittar han då någonting väldigt intressant. Han ser en person som han känner igen som är efterlyst i hela landet, och det är Casey White.
Okej.
Ja, så då blir det liv i luckan, kan man väl säga. Det visar sig då att den här pickupen har lämnats på biltvätten av då Casey White. Och där på platsen har flykten fortsatt i en Cadillac. Polisen blir såklart superkritiserad för att de inte har tagit tillräckligt action på det här tipset. Men de förklarar det. De har massa bortförklaringar, såklart.
Vad har de på
med? Men nu vet du. Men det är helt sjukt. Så slött. Och man tänker typ att så här, för om det är någonting man tänker, så känns det som att polisen verkligen ser efter sina egna i USA.
Jag tänkte precis samma sak.
Så det känns som att, ja, det känns som att de borde...
Man tror att om de ska lägga resurser någonstans så är det typ på... Det här är ju, ja... Det är ändå lite liknande som polisperson ju.
Ja, alltså precis. Hon är ju inte polis. Men precis, nej, det känns ändå som att de borde se henne som exakt. Men det verkar de då liksom såklart inte göra. Det gör de inte ändå. Men nu vet de i alla fall så här, vilken bil som har använts när de har lämnat biltvätten helt enkelt. Så nu börjar ju liksom det ändå leda någonstans. Men det här är ju typ
så långt,
ja, en dryg vecka efter att de har försvunnit. I alla fall. Det polisen har gjort sen Casey och Vicky försvann från fängelset i Lauderdale County är att de har då börjat kika lite närmare på Vickys liv utanför och på jobbet. Anstalten har ju vetat om att Vicky ska pensionera sig efter lång och trogen tjänst, trots att hon bara är 56 år gammal. Det visar sig också att precis innan hon försvann så har hon också sålt sitt hus som hon bodde i, och hon har sålt det liksom för mindre än vad det var värt. Så det är som att hon liksom behöver få ut pengar helt enkelt snabbt.
Mm.
Hon har också tagit ut en väldigt stor summa pengar från sitt konto. Utöver det så visar det sig också att de två senaste åren har Casey och Vicky haft en helt annan typ av relation än vakt och intagen. De har helt enkelt haft någonting som beskrivs som någon typ av kärleksrelation.
Va?
Telefonsamtal... Ja, nej, jag vet. Det är så bizarrt. Telefonsamtal som hittades efter då de har försvunnit påvisade att de har liksom haft någon typ av intim relation med varandra. Och andra intagna vittnade också om att Vicky hade positivt särbehandlat Casey på olika sätt. Alltså du vet, det kan ha varit typ allt från att han fick så här mer mat eller typ gå före i kön. Du vet, sådana saker. Så nu förstår polisen att de letar efter dem som par på rymmen alltså. Inte att Vicky har blivit kidnappad.
Jävlar!
Så jakten liksom såklart fortsätter då. Och bara timmar efter att de har fått reda på att de har lämnat Cadillacen i den här, eller lämnat biltvätten i den här Cadillacen, så hittar polisen bilen. För nu har de ju liksom någonting väldigt tydligt att gå på. De vet vad de såg sist, hur länge sedan det var. Du vet, de sätter ut brett span helt enkelt efter den här bilen. När de hittar den då så står den parkerad utanför ett motell i Vandenberg County. Och det här motellet ligger precis mitt emot Vandenberg Countys sheriffstation. Så polisen sätter span på hotellet och de får höra att Casey och Vicky har bokat in sig på 14 nätter på det här motellet. Kort efter spanet har börjat så ser polisen hur de båda kommer ut från sitt rum och sätter sig i Cadillacen, och sen så kör de då iväg. Då har Casey och Vicky varit på flykt i 9 dagar. Så de lämnar motellet och då inleds en klassisk biljakt. Och den här biljakten pågår inte särskilt länge. Och den slutar med att polisen liksom prejar ner Cadillacen i ett dike. När de har gjort det så kan de gripa Casey, men Vicky avslutade sitt liv i bilen innan hon kunde gripas. Ja, väldigt sorgligt. Oj. Såklart också. Och han, ja, nej, precis, han grips i alla fall och häktas och ställs senare inför rätta, både för rymningen såklart, men han blir också åtalad för mord då på Vicky. Liksom att hennes död egentligen då är hans fel helt enkelt.
Okay.
Något som han själv då säger att han såklart inte är skyldig till. Men det finns någon sån liksom, regel som att om en person, alltså du vet, om en person dör under den här typen av former så kan man hävda att den andra personen är, alltså då Casey är ansvarig tills... för. Exakt. Ah.
Men det är mord alltså, inte typ dråp liksom.
Nej, det är murder. Yeah. Det kanske inte är, det kanske är second degree murder. Det har inte varit riktigt tydligt jag har läst. Men det kan mycket väl vara dråp. Han blir i alla fall liksom anställd inför rätta som att han är ansvarig för mordet på Vicky. Eller förlåt, Vickys död. Och han då nekar till det såklart. Och som jag, vad jag kan hitta så är det fortfarande inte helt liksom avgjort hur det slutar helt enkelt. Men jag blev tagen av det här för att det är en sån konstig och sorglig situation. Och jag läste en artikel som, du vet, om hela den här gränsen mellan att så här, att en vakt såklart ska behandla en intagen med liksom respekt och liksom, respekt och värdighet och allt det där. Och att man inte ska bli vän eller då komma för nära. För att då hamnar man liksom i, helt plötsligt kan man bli utnyttjad. Och, så. Och ja, man vet ju inte exakt hur den här relationen mellan dem har uppstått. Men folk i hennes närhet kan väl hävda liksom att hon har blivit utnyttjad och sådär. Så att liksom det är en sån konstig dynamik i en sån relation som ju inte någonsin kan bli jämlik åt något håll för att man...
Nej, för jag menar, och samtidigt så är ju hon, alltså, är hon också i maktposition gentemot honom. Alltså det är ju, maktbalansen är helt off åt alla håll.
Typ. Den är helt,
Håll. Eller jag tänker typ som du vet så här. När en manlig vakt typ har en sexuell relation med typ en kvinnlig intag, alltså du vet så här, då är ju han i, hon är i beroendeställning till honom, alltså du vet, det liksom är, det är så,
nej, det är verkligen,
och samtidigt är hon, nej, är död och kan inte säga någonting, och även om hon levde så vet man ju inte om hon kanske lika gärna blev liksom brainwashed eller så, alltså det är ju en,
nej, man vet ju ingenting,
superkrånglig situation, jättesorglig,
så så sorgligt på många liksom olika plan liksom. Och det är också, jag tyckte också det var så intressant, för det är ju verkligen inte vanligt att intagna rymmer från fängelset, och det är såklart ännu mer ovanligt att de får hjälp av någon som arbetar på anstalten. Jag läste lite om en annan ganska samtidig rymning i New York som var den rymningen som låg som inspiration för Escape from Dannemora, om du kommer ihåg den.
Ja, just det.
Nej, men så det var rymningen från Lauderdale Countys fängelset och Vicky Whites död helt enkelt.
Uff. Det är också att de rymde, ja, jävla konstigt. Men det är ju som du säger typ, det är ju jättekonstigt att de överhuvudtaget, att hon var ensam med honom på den typen. Alltså ja, det är ju precis,
det borde ju någon reagerat liksom på. Ja, men det som sägs då är att ingen reagerade på det eftersom hon typ liksom var den som hade arbetat längst. Alltså du vet, hon var så här,
så hon bara,
den som
det,
alla frågade när de undrade någonting. Ja, men typ så.
Jag fattar.
Ja, väldigt hemskt i alla fall. Jag har läst ett gäng, alltså kanske 10 olika artiklar, jag kommer inte säga dem, på The Independent. Jag länkar såklart alla dem. Och sen så har jag läst flera olika Wikipedia-sidor. Och sen så har jag läst en artikel som heter Vicky White, a respected officer turned into fugitive who allegedly helped an inmate escape. Here's what we know about her life before her sudden death på CNN, skriven av Ala El-Azhar. Och sen så har jag läst en artikel som heter An Alabama Correctional Officer Helped a Murder Suspect Escape. The Jailbreak Highlights a Bigger Problem, skriven av Josiah Bates på Time. Och det var det.
Du, tack snälla.
Tack själv.
Och tack även till er som har lyssnat.
Tack, verkligen.
Verkligen stora tack. Och så vi hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi.
Hej då!
Ha det bra!
Podplay.